Det här är det 180:e avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Det är dags för duodrev igen för första gången på ett tag.
Just det.
Bara jag, Ola Söderholm och Jonathan Unge här på plats i Malmö musikstudio.
Killdrevet.
Den här veckan. Ja, det är bara killarna här. Så nu driver vi av det här snabbt. Sen kan vi gå ut på stan och fixa lite fitta kanske.
Jag har fått ett annat självförtroende nu när jag blivit far.
Mm. Precis. Man växer som människa.
Ja, och verkligen.
Förstår att...
Jag har aldrig fått så mycket fitta sen jag blev pappa.
Få perspektiv på de viktiga sakerna.
Nej, men det heter inte fitta.
Nej, men det heter väl det, om man menar fitta.
Ja, det heter så.
Man får säga fitta om man menar fitta.
Ja,
man får inte säga det om man menar,
menar
att någon är dum eller sånt där.
Nej.
Jag...
Du tycker att jag är dum. Säg att jag är dum. Säg inte det, fitta.
Nej, precis. Och du ska prata lite om den här kocken som fick tre Michelinstjärnor
ja,
den här veckan.
Ja, lite om det. Och lite om Culture Gab Fest som är en podd.
Som du älskar att hata.
Det är lite,
hatar att älska.
Det är lite öppna dörrar. Ni hört det tidigare. Jag har inte förberett mig. Nu kör vi.
Mm.
Vad har du på hjärtat?
Jag försökte tänka konstruktivt lite kring hur vi ska komma vidare i den här klimatdebatten som har varit nu i början av året. Den här debatten om flygets klimatpåverkan mest. Bland annat har jag tagit upp frågan här då i Lilla Drevet, bara för att nämna ett exempel. Och
försöker jag komma på något annat exempel.
Nej.
Ja.
Men jag jobbar en liten uppföljning nu. En av höjdpunkterna i senaste tiden, det var i fredags när Niklas Nordström, socialdemokratisk kommunalråd i Luleå och ordförande i intresseorganisationen Svenskt Flyg, var med och debatterade för eller emot klimatforskningen i Studio 1.
Trots att flygresandet ökar så minskar utsläppen. Vi vet att flyget medverkar väldigt mycket.
Vänta lite Jörgen Larsson, vi tar det om en alldeles liten stund.
Vi vet att...
Miljöforskaren Jörgen Larsson försöker komma in där. Ja. Ursäkta mig.
Ja.
Så, nej, men det är bara ett surrealistiskt fenomen, Niklas Nordström. Att jag blir helt yr av att tänka på det. Att han är socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå och samtidigt då så ljuger han om forskning för pengar i Sveriges Radio.
Mm.
Att han får pengar från då lobbyorganisationen Svenskt Flyg.
Får han det?
Ja, han är ordförande i Svenskt Flyg.
Ah, han är ordförande i Svenskt Flyg och sitter i kommunen.
Ja, precis. Men det är lite fascinerande att det pågår. Men det är väl bara att Niklas Nordström är kanske det mest så här karikatyraktiga symptomet på det här. Men han är inte så unik annars. Nu i måndag så var det en artikel i Svenska Dagbladet om att det var SvD har gjort en enkät bland svenska riksdagsledamöter och ställt frågan, kan vi flyga mer? Och 60% svarade ja, vi kan flyga mer.
Ja, det var positivt.
På den frågan. 170 av 349 riksdagsledamöter svarade ja, vi kan flyga mer. Nej, just det, 170 av 349 riksdagsledamöter svarade på den här enkäten.
Mm.
Det var så många som deltog. Och 60% av dem sa ja, vi kan flyga mer.
Resten orkar inte svara, för det var en självklar fråga. Självklart kan vi flyga mer.
De kunde inte svara på enkäten, för det är ingen täckning på planet. Eller de får inte ha på telefonen. De kunde inte kolla mejlen. Nej, men trots att vi då har åtagit oss att göra vår del i att klara målen från Parisavtalet, kan vi flyga mer än vad vi gör idag. Det sa då alla SD-are, alla moderater, eller alla borgare förutom tre liberaler och en kristdemokrat. Och sen så sa nästan hälften av socialdemokraterna det också. Att vi kommer kunna flyga mer och ändå klara våra åtaganden från Parisavtalet. Med hjälp då av biodrivmedel och batteriplan som inte finns. Och jag twittrade ut den här nyheten och skrev... Nu ska du få höra om hur snap jag var på Twitter.
Mm.
Jag twittrade ut den här nyheten och skrev... Ändå lite spännande att leva i en teokrati, slutcitat.
Ja.
Att de styrande bara då rakt av förnekar vetenskapen för att den är blasfemisk. Då.
Mm.
Att det är en hädelse av marknadsfundamentalismens dogmer. Att det känns så här lite kittlande bara att leva i en sån dystopisk sci-fi.
Han den där Lule-karen, är han noga med liksom att dela upp sin tid i när han är betald av kommunen och när han är betald för att ljuga i Sveriges Radio? Att han, så här, jag vet inte, att han inte använder kommunens betalda telefon.
Nej, just det, att han har,
samtidigt som han ljuger i radio.
Att han har olika telefoner.
Ja,
liksom,
ja.
Han har en som han fått från lobbyorganisationen Svenskt Flyg. Då, som han
ljuger i.
Som han så här, jag vill fråga dig lite grann om huruvida man kommer kunna flyga mer i framtiden. Okej, kan du ringa upp mig på det här numret istället då?
Precis.
För att den här telefonen betalas faktiskt med kommunala skattepengar från Luleå.
Hur skulle det se ut? Jag satt och ljög i en telefon, betalade dem.
Jag tror att han ser i och för sig också som samma sak. För att Luleå är väl den stad som inrikesflyget är viktigast för, mm, utav alla städer i Sverige.
Okay.
Så att det, han menar att det handlar om utveckling och företagande i Luleå. Mm. Ja, alltså det är därför han ljuger.
Tänk få två löner för att ljuga om flyg.
Mm.
Men många hade ju varit nöjd med en.
Ja, precis. I alla fall, jag twittrade ut det här då. Att vi lever i en teokrati. Mm. Lite spännande. Leva i en sån dystopisk sci-fi. Apropå det här då att 60% av riksdagen förnekar den här forskningen. Denna vetenskapliga konsensus förnekar dem. Men då fick jag ett svar från en som följer mig på Twitter då.
Mm.
Som skrev så här till mig. Lite spydigt så här. Citat. Bara okej att förneka forskning om man är genusvetare. Slutcitat.
Okej.
Okay. Att du fattar. Att okej, okay, visst, de förnekar forskningen här i riksdagen, men genusvetarna då?
Ja, just det.
Som han kanske då kodar mig som ni i vänstern eller sånt där. Då. Ni säger ingenting om genusvetarna.
Nej, jag hade precis kollat på ett YouTube-klipp med Jordan, vet han, Pettersson.
Just det, jag har sett att hans namn nämns hela tiden. Men han är någon som sådär, någon sån guru för killar som säger åt dem att de ska vara riktiga män eller sånt,
ja,
där.
Jag tycker att han är ganska bra, men på senaste tiden har jag börjat irritera mig något fruktansvärt på honom.
Mm. Det är ofta så med människor.
Det är som att jag tycker att hela den gruppen blir så himla, den blir så himla, himla självgod. Och just det att de anser att de är så himla logiska som stör mig på något sätt så himla mycket.
Mm.
Jag tycker om det. Jag gillar mycket vad de säger.
Ja, men det är något sådär,
galen när jag hör dem nu. Jag gillar dem alltid i början.
Men det är lite som så här politiska liksom konflikter. Att, om man säger höger eller vänster, att ena sidan har lite tolkningsföreträde. Och den sidan som har tolkningsföreträdet i liksom verklighetsbeskrivningen och sånt där blir alltid arrogant.
Ja.
Och de har kanske så här liksom då, de här liksom, den här då realist, haverist, högern har liksom profiterat på att de har haft en arrogant motståndare.
Ja.
Sådär. Men nu har de fått så mycket vind i seglen så att de blir de arroganta.
Ja,
som bara liksom håller på med en sån här grupprunk som gör dem dummare och dummare.
Det är
liksom
så himla grupprunkigt, är det.
Men i alla fall, ja. Han skrev då det där, bara okej att förneka forskningen om man är genusvetare. Och jag tänkte att här finns det väl en bra möjlighet till ett byte. Att göra en liten trade-off.
Mm.
Att om vi pratar då om högern och vänstern inom citationstecken här lite slarvigt, så kan man väl göra det bytet att vänstern erkänner att genusvetenskapare är på låtsas,
mm,
i utbyte mot att högern erkänner att nationalekonomi bara är på låtsas.
Mm. Oj, det blir ett tufft byte för båda.
Det kommer svida, kännas fel för många, men smakar det så kostar det.
Jo,
eller hur?
Ja. Jag undrar om någon skulle vara nöjd med det bytet. Men det är ju sån himla vinnare om man kommer tillbaka. Man ställer sig upp på Jordan Peterson, eller vad heter konferensen, och har ett papper på att man har fått vänster att erkänna att genusvetenskap inte funkar.
Ja.
Den applåden.
Ja.
Men sen, alltså, när man ska berätta att man har lagt ner nationalekonomi.
Ja, precis. Ja, men för jag kan känna, jag tycker att det här låter ju som en jättebra deal för vänstern, tänker jag, från mitt perspektiv.
Ja.
Men jag kanske inte vet hur mycket vissa har investerat sin prestige i genusvetenskapen. Nej. Jag tänker att det är en större smäll att ge upp nationalekonomin.
Men hälften av dem i den här podden kommer vara arbetslösa.
Ja, kanske. Men det är kanske ett pris vi får betala för att rädda planeten.
Ja.
Ska man göra en omelett får man knäcka några ägg.
Liv och Nanna, vi kastar under bussen för era barns skull.
Nej, men jag menar att de där genusvetarna i det här norska programmet Hjärnevask, har du sett det?
Nej.
Har du inte det?
Jag känner talas om det.
Hjärnevask är väl också, fisar för ungefär samma människor som är med Jordan Peterson-kulten, att de är, det har varit väldigt inflytelserikt. Det är en norsk komiker som gjorde någon slags undersökande journalistikprogram som heter Hjärnevask då, där han så utmanade lite såna politiskt korrekta dogmer eller vad man ska säga. Jag har fått mycket uppmärksamhet. Många i den här gruppen har väl pratat om att det är en sån mer eller mindre statlig censur som gör att det inte har sänds i Sverige, det här programmet, utan man får se det på YouTube då.
Ja.
Och jag tänkte att de här genusvetarna som var med i det här Hjärnevask då, mm, blev ditsatta, alltså de som gick så all in på att anledningarna till att det är ojämn könsfördelning på en sjuksköterskeutbildning eller på en teknisk fysikutbildning, det kan absolut bara till 100% bara kan det bara bero på socialisering och uppfostran och förväntningar från samhället. om allt det liksom, om det blev så perfekt jämlik uppfostran, då skulle det vara 50-50. Det kan vi med 100% säkerhet fastslå. Vi går all in på den grejen. Alltså de genusvetarna där i Hjärnevask, de får erkänna att de har fel.
Ja.
I utbyte mot att hela då mainstream ekonomiska vetenskapen och hela den mainstream ekonomiska politiken som utsluter möjligheten av att det kan finnas ett ekosystem, de får erkänna att de har fel.
Ja, precis. Vi, alla de med en sån här, vet du, fittmössa är tvungna att ta av den. Och nationalekonomerna får inte längre ge ett sorts konstigt Nobelpris.
Precis.
Det är bytet.
Ja, jag vet inte, för jag vill sträcka mig så långt som att förhandla bort fittmössan. Jag menar bara att de här två, tre i norska programmet, det är bara de två, tre som helt uteslöt möjligheten att skulle kunna vara ojämn könsfördelning på teknisk fysikutbildning, även i ett perfekt jämställt samhälle. De gör fel i att helt utesluta det. Mm. Det är bara det jag tycker att man ska ge i utbyte mot att... mot att de då lägger ner nationalekonomin som den ser ut idag. Nej, men jag vet inte om det är någon som driver frågan att det måste vara varannan damernas alltså på teknisk fysikutbildningen. Jag vet inte om det är så, men om det är det så får de väl sluta med det då. Mm. Och i utbyte så får högen inom citationstecken erkänna att det här ekonomiska paradigmet som gör att vi bara fortsätter planera för en framtid som inte finns, att det du har kört in i väggen. Nej, men det man kan se i högens kritik av genusvetenskapen, det är ju att de brinner väldigt starkt för att samhällsvetenskap ska integrera biologisk forskning i sina studier.
Mm.
Eller hur?
Yeah.
Det är ju det handlar om. Och då kan de ju inte gärna hålla på och hyckla och ha dubbla måttstockar med olika samhällsvetenskaper.
Nej.
Så därför måste väl i konsekvensens namn också då alla lärare på Handels sparkas och ersättas med typ humanekologen Alf Hornborg som får stå där inför alla muffar i button-down, skjorta och pullover och mässa om biomassa och att vi måste avskaffa pengar. Ja, det var då mitt första förslag på hur vi ska föra den här debatten framåt. Göra det här bytet. Genusvetenskap mot nationalekonomi. Mitt andra förslag på hur debatten om klimatet ska föras framåt är att vi alla måste erkänna att högern har rätt.
Mm, ingen problem.
Alla genom vänstern måste släppa sargen och svälja stoltheten och erkänna att högern har rätt. För jag märkte det när jag läste PM Nilsson i Dagens Industri. Känner du till PM Nilsson?
Ja.
Borgerlig opinionsjournalist, ledarskribent, åsiktsperson, känd från alla paneler.
Heter han Per Martin?
Jag tror han heter Peter någonting. Peter Magnus kanske.
Som ett ord? Peter Magnus?
Det är säkert inte ett dubbelnamn. Kanske att han att istället för att heta Peter Nilsson så tog han sig PM för att ha ett mera utstickande byline-namn. Skulle jag gissa, jag vet inte. I alla fall, PM Nilsson är politisk redaktör på Dagens Industri.
Mm.
Och han skrev nu i söndags en krönika som han länkade till på Twitter med de här orden. Citat, var 350 amerikanska borgmästare gemensamt med svenska Miljöpartiet? Jo, de vill förbjuda fossila drivmedel och de har helt rätt. Slutcitat.
Coolt, då vann vi.
Ja, han tar alltså upp...
Eller ni menar jag.
Vi är ni, ja.
Vilka vann?
Jag vet inte. Men han tar i alla fall upp ett förslag som Miljöpartiet hade i sin klimatplan som de presenterade förra veckan. Och en punkt i planen var då att sista droppen fossila bränslen ska ha sålt i Sverige 2030.
Mm.
Totalt fossilförbud 2030.
Yep.
Vilket har väckt allmän munterhet bland borgerliga och idén och så över de dumma naiva miljöpartisterna. Men PM Nilsson driver då linjen att man som god högerman och marknadsvän självklart är för MP-förslaget om totalt fossilförbud 2030. Alltså det är bara om 12 år. Det är typ nu. Han skriver då i krönikan om det här med att 350 amerikanska borgmästare, i 350 amerikanska städer har man aviserat sådana här fossilförbud. Och att det är mycket bättre än skatter. Han skriver, citat, Moderaterna och Alliansens gröna samvete Centerpartiet borde öka motståndet mot miljösocialismen och anamma den globala trenden med förbud. Slutcitat. Precis Moderaterna och Centern, känner man. Ni kallar er liberaler, men hoppar inte på den här trenden med förbud. Nej, men stoppa miljösocialismen, förbjud bensin.
Mm.
Det är ju en kamp mot miljösocialismen som jag tror att många som själva trodde att de var miljösocialister kan ställa upp på.
Nej, inte.
Då kanske alla miljösocialister kan säga, ja, högen, ni fick oss till slut. Vi erkänner oss besegrade. Högen, din sluge jävel. Du var för mycket för oss. Nej, men PPM Nilsson skriver att beskattning av fossila bränslen skulle göra att trafikslagen bär sina klimatkostnader är rent bedrägeri. de är inte i närheten av att kompensera för de klimatrisker som tonar upp sig. Och logiken att man ska släppa ut koldioxid för att finansiera skadorna på grund av utsläppen är bizarr. Slutcitat. Men det känns också här då, som att han är lite emot den här logiken med ekosystemtjänster och utsläppsrätter.
Yeah.
Att det skulle gå så här att enkelt bedöma och kvantifiera hur mycket man ska betala för en enhet miljöförstörande. Att man kan sätta ett korrekt pris på naturen och därmed köpa sig fri.
För jag har aldrig förstått det heller, någonsin. För att kompensera, det betyder att man, att du betalar för att den skada du gör sen repareras. Eller?
Ja, exakt.
Jag, det är bara att du ger en miljömupp pengar.
Jag vet inte om det är liksom att man då planterar träd eller någonting. Mm. Och man flyger så betalar man för att det ska planteras träd.
Ja, och då är det lugnt.
Ja, fast det är ju liksom inte lugnt. Det är väl det här... Men det finns ju det här med ekosystemtjänster, att jag har hört sådana bizarra radioinslag om det, om det är någon nationalekonom som bara försöker, att de ska hålla på att räkna så här, nötskrika levererar den här tjänsten för att den så här gräver ner ekollon i marken. Och om vi skulle göra det själva så skulle det kosta 15 000 per nötskrika. Så varje nötskrika var 15 000.
Det är grejen att sätta ett pris på det. Det var ett sätt som man skulle tala med jag är med högen med på ett sätt. Istället för att säga att, att den här, om vi inte bygger den här tunneln så kommer ett visst antal lövgrodor att dö. Så säger man att vi förlorar 120 000 kronor varje månad. För att lövgrodor, nu gör inte de någonting. Det ska erkännas. Men att de fiser luft.
Det exemplet som alltid används är ju bina. Binas pollinering är värd 800 miljarder dollar liksom. Ja. Och om vi ändrar klimatet,
ja, så det blir
mass död av bin, så måste vi stå och pensla själv. Men det är liksom som att det är en del av det här då, det här tänkandet, det här liksom så här reduktionistiska tunnelseendet, att nu ser vi bara en grej här, ja, det är binas pollinering, men det är som en del av samma så här hybris, att man ska kunna kontrollera och sätta ett pris och räkna på naturen på det viset. För att ekosystemtjänsterna, man säger alltid det exemplet med pensla istället för att bina pollinerar, för att det är relativt enkelt att förstå, men det är så mycket annars med så här processerna i naturen. Att ja. Det är något damm från Sahel som liksom flyger lite över Atlanten och påverkar liksom hur odlingen går i Nordamerika.
Ja, men också
det är så mycket precis såna processer, ja, åt alla håll, så det är bara en sån, det är liksom den här då
höger skulle kunna säga
det kartesianska, kontrollera och kvantifiera, sätta ett pris på naturen, hybrisen, som har, det är det som har skapat problemet, så tänker man att ännu mer av det ska lösa problemet.
Ja, men också man säger okej, men om alla binen dör så betalar vi bara Stefan, för han går runt och pollinerar. Men då ingår också Stefans lön att bli uppäten av starar.
Precis, exakt, ja. Han kan ju inte bara, kan inte bara göra ekosystemtjänsten pollinera, utan han måste också hackas till döds av starar, att annars drar stararna ut,
ja.
Och de gör också massa viktiga ekosystemtjänster,
ja, precis.
Så det är liksom, det är så här pussel som växer och växer bortom kontroll rätt snabbt. Men så han menar då bara det, att det är liksom bättre att förbjuda det som är skadligt än att bara höja priset på det. Så att då är det bara liksom svälj stoltheten, vänstern, då erkänna att högern har rätt. Att det var de som hade rätt till slut. Och nu går vi vidare och förbjuder allting.
Jag lyssnar ibland på Slate's Political Gabfest. Det har jag, tror att jag har nämnt någon tidigare. Jag vet att du också gör det.
Ja, ibland. Det var rätt länge sedan nu. Jag lyssnar lite ofta på Slate's Cultural Gabfest.
Gör du det?
Ja.
Oh, gud vad konstigt. Jag trodde bara att du lyssnade på Political Gabfest för att du som jag är lite småförälskad. Det tror jag många är. I, vad heter han? Dickerson.
Ja, jo, i och för sig. Men jag liksom... Det är någon sån Trump-leda kanske. Att man inte orkar lyssna på det. Och att de är så... jag vet inte riktigt. Ja,
men du är irriterad på att de är lite för liberala. För då förstår jag verkligen inte hur du kan sitta och lyssna på Culture Gabfest. Ska vi börja med att lyssna på introt här från Culture Gabfest, när de bara presenterar varandra, de tre programledarna i Slate's Culture Gabfest.
Men ska vi säga bara att det är liksom den här amerikanska nätmagasinet Slate som har liksom en, ja, har poddar, och det här är deras diskuterar kulturpodd helt enkelt.
Ja, jag har aldrig läst tidningen.
Nej,
jag visste inte ens att det var en nättidning.
Eller jag vet inte vad man kallar det. Ja, men det är väl en sajt, ja, där de har långa reportage och essäer och artiklar och så. Jag lyssnar på den här Slaves Culture Gabfest kanske en gång, var tredje avsnitt skulle jag säga att jag hörde ungefär.
Ja, jag lyssnar på i alla fall det här är när de presenterar varandra. Mm.
Joining me today is Laura Miller, the wonderful book critic. Hello, Laura.
Hi, Steve.
Welcome back to the show. It's great to have you.
It's great to be back.
Good. And of course, Dana Stevens, the wonderful film critic for Slate.com. Hey, Dana.
Hey there, Steven. How are you?
Good. All right, let's dig right in. The Shape of Water is a director's film.
Visst hatar man dem redan? Jag har sagt att jag kan inte lyssna på den här för att jag blir antisemit när jag lyssnar på den här.
Men är de judar ens?
Jag vet inte. Det är väl mest ett uttryck. Jag får med att någon av dem är det.
Mm. Just det, jag tror det. Jag tror att Julia är det.
Ja, det.
Men inte Dana och Steve.
Men Dana är den första som presenterade.
Här lät som att Julia inte var med.
Nej.
Och det var en vikarie för Julia som hette Laura eller någonting. Va?
Nej, så
och sen, men sen så var Dana som är med i originaluppsättningen var med.
För jag hade inte förstått det där, eller tidigare för flera år sedan så kunde jag inte förstå det här hatet liksom, som finns liksom mot intellektuella på och som irriterar sig så himla mycket på dem.
Mm.
Men efter att jag lyssnade första gången på Slate Culture Grabfest så förvandlades jag liksom till en sån här redneck som bara vill åka till östkusten och hitta någon intellektuell jude och kasta i en brunn. Man blir galen på dem.
Ja. Sen som, jag vet inte om det här klippet du har spelat upp tillräckligt för att få med dig alla på det här tåget, att du vill inleda en pogrom.
Jag trodde bara att jag trodde bara direkt när man hör det här började koka igen. Att,
jag vet inte om alla så intuitivt förstår exakt varför det här var så hemskt när du spelade upp.
Så nu hörde jag berätta om det i det här avsnittet så tar de upp Guillermo.
Guillermo.
Ja, kanske så. Ja. Del Toros senaste film, Shape of Water.
Mm-hmm.
Och hon, filmkritiken där nu, vars namn jag glömt bort, hon har en lång utledning om det, där man hör att hon säger att hon tycker att den är ganska bra, men att det finns någonting som inte riktigt stämmer. Hon säger att den är hermetisk, heter det så?
Okay, ja.
Och jag tror att hon försöker säga då att den är inte så bra.
Ja, just det. Men betyder hermetiskt att den är instängd till sluten?
Mm. Okay. Så att hon har ganska länge berättat om hur bra den är, men man hör på något sätt att hon vet ju att den är ju inte speciellt bra. och så här reagerar då programledaren.
Mm.
Bara, blir man galen? Vilket fruktansvärt. Vi hör på den en gång till.
Mm.
Oh, så irriterande ljud.
Varför kan inte du säga på ett sätt som inte låter så som att du tror att du är bättre än mig?
Ja.
Är det du känner?
Fruktansvärt illa. Vi ska också höra på det här. För att det här sen så går programledaren lite in på vad det handlar om och han vänder sig också till den första som jag tror är bokrecensenten.
Richard Jenkins plays our one true companion in life. He's wonderful, very humane. Doug Jones gives an Andy Serkis quality performance by bringing this very peculiar amphibian, bringing a kind of humanity or even divinity or whatever you want to call it, the soul of this creature, which is really at the heart of the film, to life. Octavia Spencer ought to be in every movie is one of the takeaways from the film. I just wanted to quickly say that because I hadn't included it in the intro. But Laura, I'm very curious, what do you make of this picture?
Well, I'm a Del Toro stan, and
I'm a Del Toro
stan, tyckte jag att hon jag försökte googla på det, men jag fattar inte. För att säga fan, eller är det någonting som hon säger som jag inte fattar, men som han uppenbarligen fattar genom sitt sätt att säga på?
Ja.
Eller säger hon fan?
Ja, det kändes ju som att det skulle betyda att hon är liksom en anhängare av Del Toros grejer.
Ja, det gör hon också. Hon älskar honom. Mm. Hon säger att hon vill vara hans vän och sådana saker. Och jag har alltid tyckt så himla illa om den här podden, men aldrig kunnat riktigt sätta fingret på det. För det har aldrig kunnat komma med några argument varför det är dåligt.
Nej, okay.
Förutom att man liksom direkt liksom blir liksom kastas tillbaka till de där generna man har. Att man är en kosack som då plöjer genom en stättel. Man var inte stå ut med de där. Fan vad de läser.
Du vill bara sätta dig i en tidsmaskin och åka tillbaka till år 1694.
Ja.
Och ta värvning bland kosackerna.
Ja,
och rida in i Polens judiska getton. Ja. Där du hör det här.
Mörde min egen anfader eller någonting. Se hur jag liksom själv plötsligt börjar bli mer och mer osynlig.
Ja.
jag känner mig nöjd med det. Men det är ju att de älskar Guillermo del Toro. De fullkomligt avgudar honom. De tycker att han är så himla himla bra. Och nu har den här Shape of Water fått 13 Oscars nomineringar. Känner du till, har du sett någonting av honom?
Nej.
Nej.
Ingen koll.
Känner till Pans labyrint?
Nej.
Var det som gjorde honom stor?
Mm.
Ja, synd att du inte kan bolla som mig.
Har du sett den?
Jag har sett den. Jag har sett väldigt många grejer som han har gjort. Och grejen är att han har gjort nästan inget som är jättebra. Allt är helt okej.
Okay.
Förutom Pans labyrint som är direkt dålig. Och det är den han blev allra mest känd för. Han blev så fruktansvärt älskad av den. Han hade gjort ganska liksom, alltså liksom lite beige saker, men som, alltså som inte alls var finkultur. Han gjorde Hellboy, som jag för sig uppskattade ganska mycket. Men den här Pans labyrint i alla fall, den blev plötsligt, den blev så himla himla älskad för den. Jag tror han fick 3 Oscars eller någonting för den. Och jag tror att folk som hon då här i Slate Culture Gapfest, som var det som gör att de tyckte att han var så himla bra, det är för att det är massa människor som aldrig har sett fantasy tidigare.
Okej, du menar att de som är så här highbrow, konsumerar finkultur, människor vet inte om, har ingen koll på fantasy-genren.
Nej.
Så när någon som är en utav dem försöker se på fantasy, så blir det första gången de ser fantasy.
Ja, okay. Det var ju inte ens någon som var dem, men han använde sig av ett bildspråk som tilltalade dem, att vara ganska mycket metaforer och sådana saker, väldigt skrivna på näsan i och för sig, men och som bara gjorde dem, måste ha gjort dem liksom helt liksom, de gjorde till sig i brallan liksom. Jag tror det är lite samma sak med människor som liksom uppskattar då, jag vet inte, det är kanske en dålig liknelse, men då 50 nyanser av grått. Att det är som att, men har ni aldrig läst porr?
Nej, just det. Precis.
Ja. Ja, vad är det som kittlar så himla mycket i den här? Ja, men det är ju porr ju. Det är skönt med porr.
Ja, eller så är det människor som gillar tv-serier jättemycket och säger att det är den nya romanen.
Ja.
Har ni aldrig läst en roman?
Nej.
Om ni tror att det finns så här djup och komplexitet i The Walking Dead, prova läs Tolstoy.
Ja. Ja. Nej, men det var egentligen bara det jag ville säga, att jag tycker att Slate Culture Gabfest är fullkomligt vidrig att lyssna på. I den här avsnittet också så går de igenom The Golden Globe, tror jag. Och han är så fruktansvärt ängslig och nervös, den här programledaren för den här podden, hur han ska röra sig kring MeToo.
Ja, men jag tror att jag kanske bara hört början på det avsnittet, att de pratar om Golden Globe först. Ja, de pratade om det där med att Seth Meyers var host, han var kille, fast det har varit
han tyckte
nu
att det var så himla bra, programledaren.
Ja.
Hur bra det var med Seth Meyers, och hur fruktansvärt fel det var.
Ja, just det, på samma gång.
Vilket ben han skulle stå på.
Han sa först, det var jättebra, sen så harklade sig en av tjejerna, och sa han, fast det var jättefel också.
Ja, precis. Men det är väldigt bra i alla fall, tycker jag, för nu är det inte bara liksom en sorts antisemitism i mig, utan jag kan också säga att de har också fruktansvärt dålig smak.
Just det.
Jag skulle också ta med dem, de skrattar åt varandras skämt som är så himla irriterande. Vem gör så? Sitter och garvar åt varandras fyndigheter.
Det är verkligen sjukt. Det är verkligen sjukt. Folk som gör det borde föras ut i gryningen och skjutas i huvudet.
Vad fan är det för mig att lyssna på podd överhuvudtaget?
Det är podd där folk sitter och fnissar. Fy fan. Nej, men jag exakt. Jag kan så tycka, jag stör mig på dem att, eller, det är något så speciellt med amerikaner, att de har det här idealistiska, de är så grundidealistiska, så att det är så lite så här riktig cynism och så här lite så här krasshet, utan att de, ja, men den här grundpositiva grejen liksom, så här, att de bara,
de alla låter lite, vad heter det, man är frälst.
Ja, men ja, precis, för det är ju att amerikaner, även sådana som är då liberal och vänster, de har det här grundfrälsta liksom. Det är liksom, de är som inte brutna på något vis.
Nej.
Det kommer jag ihåg att den här gubben som skriver krönikor på DNs ledarsida ibland, Richard Schwartz, sa att de människor, man sa att mannen, han skrev något, han har levt sånt där vagabondliv, han var utrikeskorrespondent och allt, men han sa att de amerikanerna gillade bäst var sydstatsamerikanerna, när han var i Virginia, För att där fanns det här, att det också var en besegrad befolkning.
Jaha,
så att de var lite mer som, de var lite mer som europeer, och det fanns så här, man har liksom ändå fått sina illusioner lite krossade, och de hade liksom ett annat så här, det fanns ett annat då djup och spann i deras känslor och sådär, och deras liksom förhållningssätt till livet, att de hade inte det där grundfrälsta idealistiska som nordstatsmänniskorna hade alltid.
Nej, precis. Mm. Ah, vad härligt. Mm.
Så att det är precis. Men det kanske skulle vara okej ifall det gjordes en Slate Cultural Gab Fest i Virginia.
Ja.
Att den hade varit mer behaglig att lyssna på det viset.
Vad, heter det, Slates Charleston-avdelning tycker om Shapes of Water?
Exakt.
Tror jag att, du hade trodde att de hade sagt saker som att hon aldrig sett en fantasyfilm för.
Nej, precis. Först hade de så här skällt ut liksom filmen för dålig den här. Sen hade de kanske pratat om hur dåliga de själva är.
Ja, just det.
Men det hade varit mycket, mycket härligare att höra. Nu är vi framme vid den delen av podden då vi berättar om våra sponsorer. Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Akademikernas A-kassa är ju A-kassan för dig som är eller är på väg att bli akademiker. Och Jusek är fackförbundet för många utav er som är eller är på väg att bli akademiker i alla fall. Man hör på namnet vilka som ska vara med i Jusek. Det är ju Ju som är jurist.
Ja.
S som är samhällsvetare. Och Ek som är ekonom.
Jaha.
Sen är det också personalvetare, systemvetare och kommunikatörer. De där tre sista får man försöka komma ihåg utan minnesregler.
Nej, man får ljuda dem tyst.
Men tillhör du någon av de här sex yrkesgrupperna ska du vara med i fackförbundet Jusek. Att vara med i akademikernas A-kassa kostar endast 110 kronor i månaden, och det ger dig rätt till A-kassa. Alltså att vid arbetslöshet få 80% av lönen upp till 25 000 kronor, vilket blir 20 000 kronor då maximalt. På akademikernas.se kan du läsa om hur du gör för att gå med och vilka regler som gäller. Genom att fylla i dina uppgifter i akademikernas räknare kan du ta reda på vilken A-kassa just du skulle få. Jusek ska du vara med i för att få stöd på alla möjliga vis i karriärfrågor och arbetsrättsliga frågor. Du får bland annat tillgång till Sveriges bästa lönestatistik för din yrkesgrupp, vilket är ovärderligt vid löneförhandling. Framförallt får du del av Juseks nästan orimligt generösa inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor när du är mellan jobb. Att vara med i akademikernas och Jusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Du kan också bli studentmedlem i Jusek för bara 100 kronor som en engångssumma. Läs mer på jusek.se/student om alla fördelar som kommer med det. Tack så mycket akademikernas och Jusek.
Tidigare så har jag ju sagt att Slate Culture Gab Fest är dåligt. Mm. Vilket jag bevisar genom att lägga fram egentligen argument.
Nej.
Samt att jag sa att Del Toros filmer var dåliga. Och även där då, inte genom att direkt lägga fram några argument utan bara en åsikt.
Mm.
Och nu kommer samma sak igen fast om något helt annat. Låt oss lyssna på detta. Var det därför fantastiskt?
Ja, var det...
Hörde att de var glada och arga. Alltså, och var lite... någon kom. Vad kan det ha varit? Ja, det var lite... Där folk är arga, glada och får orgasm.
Det var något lite plågat över också.
Ja.
Det stod sig glad, arg och får orgasm.
Vad kan det vara för någonting? Mm. Ja, det kan ju bara vara en sak, och det är att de delar ut stjärnorna i Michelin.
Ja, precis.
Michelin, jag kommer inte ihåg hur man uttalar det. Och nu har vi för första gången i Sverige fått en restaurang eller krog, Sylta, med tre stjärnor.
Tre maximala?
Ja, okay. Det. Norge har en och Danmark har en.
Har Danmark bara en? Ja. Det är väl så Danmark eller Köpenhamns grej att de har så himla mycket Michelin, men då är det bara en som har tre.
Ja, och sen har kanske massor som har två då, eller, okay. Och ett.
Mm. Ah, ja,
men det är Fransén. Eller Fransén i Stockholm.
Kan man säga in your face Danmark. Att nu är vi, ja, nu är vi lika, ja, och det var er enda grej.
Ja.
Och vi bryr oss inte ens speciellt mycket.
Nej,
men vi är ändå lika med
det. Men det är inte vår grej att vi är lite sköna. Att vi har en slapp inställning till hasch. Nej, det var det inte. Det var det här att ni hade en trestjärnig krog.
Att ni, precis.
Fransén då, som drivs av kocken Fransén. Vad förnamn jag inte vet, så jag tycker vi kan kalla honom Eskil. Det är ganska bra namn.
Du har inte sett hans förnamn någonstans?
Nej.
Ah, okay.
Han heter bara Fransén. Eskil Fransén, som då har vunnit tre, hans restaurang har vunnit tre stjärnor. Han blev självklart intervjuad överallt. Och det här är taget ifrån SVT. Och där blir han tillfrågad om liksom vad som krävs för att...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
För att få tre stjärnor.
Alltså, har det varit värt det?
Alltså, jag tror att det är så här. Jag tror att det är alla som satsar hårt, oavsett vad det är, om det är liksom sport eller... Det kommer inte gratis. Det är, sorry, men så är det.
Frågan igen att svara på här är, var det värt det? För han har tydligen haft tid efter en tidigare restaurang där han började bråka så himla mycket med sin kollega som han drev den med. Vilket gjorde att de inte längre typ talade med varandra. Men han säger också överhuvudtaget att det kommer inte gratis det här. För det kommer ju verkligen inte gratis att driva en trestjärnig restaurang.
Nej, just det. Ja, han har då förlorat en vän till exempel.
Ja, fast det har han gjort. Det verkar man lugn med. Men sen så kostar det också, det kostar överhuvudtaget supermycket. Alltså att driva en trestjärnig restaurang är en rik persons guilty pleasure.
Ja,
superrik persons.
Man går back på restaurangen. Man har det bara som ett lyxprojekt.
Ja.
Okej.
Jag har himla svårt att tro att de går plus.
Men är det inte att folk som äter det betalar jättemycket?
Ja, men allt kostar så himla mycket. Antonia Axel Jonsson har plöjt in 75 miljoner bara att restaurera den restaurangen. Alltså den lokalen där de har restaurangen. Oj. Så de måste ju sälja oerhört många grissida.
Hon har inte räknat med att få tillbaka sina pengar. Nej, hon är mest bara alltså, ha någonstans där hon kan hänga.
När Anton Jackson Olsson lägger fram budgeten för hur många ryggbiff med bea som Eskil Fransén är tvungen att kränga, så tror jag han kommer få en chock.
Ja. Särskilt det här innan 19, när man ska få en sån och en stor stark 129. Ja. Det är inte stor marginal.
Nej,
där liksom.
Att Antonia Axel Jonsson, när hon ser hur det går, börjar ringa och säga att de måste få in AV-publiken på något sätt.
Kanske kan ha ett quiz. Ett quiz för AV-sugna här.
Man kunde dra dit någon och ha ett quiz. Antonia Axel Jonsson ringer om Eskil och säger att nu får ni börja kränga mer shots, va? Shots kostar nästan ingenting.
Nej, det är de man tjänar pengar på. Ja. Precis.
Du lurar in dem på ölen.
Du lurar in dem på öl, billig öl tidigt på eftermiddag. Ja. Så att de liksom tappar liksom omdömet så mycket så de börjar beställa shots. Ja. Efter att happy hour tagit slut.
Vad heter de som spelade grodan i det susade säven?
Jag vet inte.
Okej. Okay. Peter Harrison.
Jaha, okej. Okay.
Stämmer det?
Jag har inte sett det susar i säven. Peter Harrison är en skådespelare, eller han var programledare för Så ska det låta, va?
Han spelade också en elacking i tv-serien Rederiet.
Just det.
Kommer du ihåg det?
Per Silver.
Som var lite Bert Karlsson typ.
Ja.
Och han går in i köket någon gång och börjar skrika åt dem att de har alldeles för fin mat på den här finlandsfärjan. Det är för mycket snoffs.
Okay.
Vad folk vill ha är ryggbiff och bea. Och riktigt mycket bea. Och så ser jag Antonia Axel Jonsson om några år, när hon inser att det här går ju inte alls plus.
Nej, precis.
Att det är... Vad är det för sparris risotto du har gjort för någonting här? Men i alla fall, det verkar vara så groteskt. Jag har bara läst den roliga recensionen av Fransén. Den som gick i DN.
Var det en rolig recension av Franzén där?
Den får en 4 eller 5 i betyg, det första man ser. Och sen så sägs inget positivt i hela recensionen.
Nej.
Det är oerhört roligt att läsa.
Vad är liksom bakgrunden till det? Varför de inte satt ett lägre betyg då, om de hatar den så mycket?
Jag vet inte, det kanske är bra, men att recensenten hatar Franzén.
Ja, just det.
Alla gillar inte Eskil.
Nej, okej.
Men apropå pengar då, hur mycket pengar som har liksom puntats in i det där, tas upp då i relationen, att det är ju nästan så att man får en, alltså du får ett ostron med en tryffel, en hel tryffel på. Och så har de guldblad guld på. Alltså liksom, det är såna, alltid så, det är, jag vill inte säga att Franzén, jag säger inte att vem som helst kan få trestjärnig stjärna. Men liksom, det plöjs ju ner så fruktansvärt mycket pengar. Alltså om man ska jämföra med en sport, så får man jämföra med hästhoppning.
Ja, just det.
Att det självklart så är han Peder Fredriksson jättebra.
Ja.
Men utan att ha en häst som kostar flera miljontals kronor, så går det liksom inte.
Nej, just det. Det är lite på samma vis som att någon som från Rosengård som bara är beredd att jobba hårt kommer inte slå sig fram i hästhoppning eller Guide Michelin-branschen. Men är det också då att det är så himla, du menar att det är så jäkla dyra råvaror som de köper in?
Ja.
Att de köper in bladguld och lägger på.
Ja, precis. Det var också lite nådastick där, att maten där maten på Franzén har samma inställning till flyg som Sara Skyttedal.
Står det i det igen?
Nej, jag sa det nu.
Okay.
Men det är så att det flygs in från hela världen.
Hela tiden,
liksom. Verkar vara en jättebra restaurang. Jag ska avsluta med, och som också har med recensionen att göra, är att vid ett tillfälle så kommer en person fram, som självklart tror jag, som de gör på alla lite bättre krogar, och berättar väldigt mycket om vem grisen är och vem grisen har likat på Facebook, vilka poddar den lyssnar på.
Ja, så den kommer fram och de bara pratar i oändliga om maten. Ja, just det.
Vilka olika sexuella små quirks grisen har.
Du har snott den här sketchen från Portlandia.
Är det så?
Men var inte det första avsnittet av Portlandia att de har den grejen, att de är så supermedvetna hipster som vill veta exakt om hur hönan de, eller liksom hur kycklingen de ska ha haft det.
Just det, så handlar det om en sekt.
Ja, precis, till slut, de får följa med servitören, så kör de liksom ut i gården där djuret
som har vuxit upp.
Ja, så är det kanske.
Men i alla fall så har de, som också har med stand-up att göra, det här stand-up-relaterat, och nu har jag lyssnat på sista, att de, vid ett tillfälle så kommer en person fram och börjar kärna smör.
Okej.
Okay. Vid bordet.
Okej.
Okay, han förklarar vad han ska göra, han ska kärna smör. Och så börjar han kärna smör.
Och man får titta på det då.
Och så får titta på, men grejen är att det tar aldrig slut. Det håller på 20 minuter.
Det står det i den recensionen att vi beställde smör och då kom det in en och kärnade i 20 minuter. Ja. Eller man inte beställt smör, men det kanske var smöret i brödet.
Jag tror inte att man hade beställt smör.
Ja.
Att det har blivit, att det är så himla mycket en show nu, mat. Jag har varit på en trestjärnig restaurang. Det var, fan heter han, Alain Ducasse var det, i Paris.
Okay.
Han var den första som hade 2 trestjärniga restauranger och den första som fick 3 stjärnor direkt.
Okej.
Okay. Fast nu fick vi Franzén det också, kanske. Nåja, där var det inte så.
Ja, där var det inte.
Ingen som var kärnade. Jag vet inte när det blev en sån himla show av det.
Men där var
och
det
sen att man vågar gå upp med så himla svagt material. Att våga showa med så himla svagt material. Nu gör jag det varenda dag i den här, varenda vecka i den här podden, så det låter kanske lite fånigt. Men du har ju ändå andats med bra runt omkring mig. Men liksom, tänk att gå upp med så himla svagt material att 20 minuter stå och kärna smör. Det är svårt att få det att rocka.
Nej, exakt. Då man är väldigt trygg i sin leverans då. Jag spelar hem det här pissiga materialet då på något sätt.
Det är klart att man kan få gå upp och showa även i restaurangbranschen. Det finns de där som hackar väldigt fort.
Just det.
Men det är ju en show. Jag ställer mig inte upp på scen och tjänar smör i 20 minuter.
Nej.
Då får man hålla det kort.
Det är så konstigt, jag får liksom ingen grepp om det, att vad, men det ska skapa något mervärde liksom i restaurangupplevelsen, att man får se en människa.
Tjäna smöret.
Hur tjänar man smöret? Att man så här har då man sånt runkar, som ska bli smör i en hink och så håller man på, nej.
Ja, det är väl också en sorts runkrörelse, är det inte det?
Ja, okej.
Okay. Precis, en person som står och torrrunkar framför dig i 20 minuter.
Mm, just det.
Är det en show?
Ja.
Det är väl kanske en show, men...
Det är väl
ingen bra show.
Jag tycker inte att du ska ha så här trumpifierad konstscen och säga att jaha, vad är det här? Det här är väl inte riktig show. Nej, men
jag undrar vilka som började. Om det var El Bulli som började, eller vad heter? El Bulli, vad heter de? De där är Bilbao. Var det någon som började showa på det sättet?
En restaurang i Bilbao?
Jag tror att det var Bilbao. Kanske någonstans i Spanien. Jag bara för mig att det var någonstans där. Men var det någon som började showa eller?
Jag har inte hört talas om det med Bilbao, men jag är inte så insatt i det här med Cutting Edge-restauranger, men det blir en större och större grej att det ska vara en show. Ja. Men det är en massa så här konstigt. Det är inte bara att man får mat, utan det är liksom någon sån helhetsupplevelse.
Jag såg något som heter Foodies. Mm. Så var det några som kom uppbärdes på den här, vet jag, Fäviken, så kommer de uppbärdes på ett stort ben. Och så såg de sönder benet.
Mm.
Och så liksom serveras man det här uppsågade benet och så får, som en skål. Mm-hmm. Och så får man liksom äta märgen.
Ah, okay.
Det är ju en show.
Det kan man
förstå. Det där har man ju, förstår du att efter det, att efter det följer upp, om man har den oturen, att du är etta att gå ut i de som framför människor såga sönder ett ben och sen tvinga folk att äta märgen. Och sen ska du följa upp det genom att i 20 minuter stå och torrrunka upp smör.
Ja,
då hade man nog velat gå ut som första komiker där.
Ja, exakt. Att, precis. Ja, jag kan inte riktigt följa det här med märgskålen.
Ja, alla är helt begeistrade. Ja. De stående applåder.
Mm.
När de bär ut benet.
Just det.
Fan vad bra det var.
Sen ska man upp och försöka samla fokus för smörkärnan.
Ja. Ja. Att de kanske kommer dit och säger det är en jävligt bra publik.
Mm.
Ja. Oroa dig inte. Du drog över tiden.
Väser man till den som har gjort märgskålen. Jaha, var det där 15 minuter? Var det 15 minuter?
Ja, nu är vi dödströtta. De kommer aldrig orka se mig runka smör.
Du ska åka på Sämsturnén.
Ja, jag ska göra klart för Sämsturnén. Gå gärna in på sems.se och köp biljetter. Det kommer bli jätteroligt. Det där kommer i alla fall bli roligare än 20 minuter smör. Det kommer det. Det kan jag lova.
Mm, ja, det låter bra. Ja. Det här var allt för den här veckan. Vi finns på lilladrevet.se och vi har en Facebook-sida. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa, Fackförbundet Jusek, tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Tack Jonathan Unge.
Tack.
Jag heter Ola Söderholm. Vi hörs igen om en vecka. Hej då.
Hej.